I frihetens gränsland, om att ta ut svängarna på den smala vägen, av Hans Alskog. Logos förlag 2018. Ljudboksversionen är något reviderad 2021. Motto: ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. 1 Petrus brevet 2:16. Kapitel 1. Sabbatsbrytare. Fredrik From såg ut över grannskapet. Den närmaste grannen, pastor Kallvik, var den enda som syntes till. Han satt i en trädgårdsstol och läste som vanligt en bok. Fredrik och Risto, ja det var så han hette i förnamn, pastor Kallvik, hade under de 5 år de bott grannar blivit goda vänner. Deras fruar umgicks också flitigt, trots att fru Kallvik var goda 20 år äldre än Fredriks fagra hustru Lisbeth. De var båda kristna, och det hände sig rätt ofta att de samtalade om den kristna tron när de sågs ute på gården. Gården, ja. Grannskapet där de bodde kallades i folkmun Korpmo Sion, eftersom det av någon orsak hade flyttat en del troende familjer dit. Dessutom hette gatan de bodde på Sionsgatan, vilket kom sig av den kyrkobyggnad som låg lite längre fram uppåt gatan. Förutom Fredrik och Risto ska vi också göra bekantskap med 2 ogifta män som bodde i varsin ända av ett parhus. Sture Stark i den ena och Claes Klen i den andra. Parhuset hade stått klart i drygt år och de båda inneboende hade flyttat till Korpmo från varsitt håll. Sture hade flyttat från huvudstaden hit till landsbygden på västkusten och Claes var uppväxt i ett lågkyrkligt sammanhang inåt landet. Var och en av dem levde sitt eget liv, men på Korpmo Sion var man inte så upptagen av det som rörde egna livet att man inte hade tid att stanna och språka ett slag då och då. Som nu när Fredrik gick över gräsmattan till Ristos hus. Fast idag var det ju söndag, och då hade man alltid i världen att tala om vägen och vandringen. På söndag skulle man vila, som det stod skrivet, och vad vettigare fanns det att göra en sån här dag än att gå över till grannen en sväng. Nej, men ser man på, är det inte Fredrik som är ute och spasera på ägorna, utbrast Kallvik, när han fick se sin granne komma gående. Hej! Vad sysslar han med då? Läser förstås. Vad annars? Vad är det för något? Ja, jag brukar ju läsa på Stillan på söndags eftermiddagarna för att se efter hur reformatorn förstod texterna. Ofta är det ju samma text som jag själv predikat över någon timme tidigare. Och då är det ju bra att kolla i facit. Fast man borde ju göra det på förhand. Jo du, doktor Martin var en god lärare han, sa Fredrik. Reformationstiden, det var tider det. Folk var fromma och beflitade sig om att följa Guds bud. Annat är det ju vår tid när ogodaktigheten väller över alla breddar. Man blir då alldeles bestört när man öppnar dagstidningen. Är det inte Pride-festivaler så är det genusteorier man skriver om. Det är nog som man undrar vart världen är på väg egentligen. Ja, fast inte var det ju så välställt på Luthers tid heller. Doktorn klagade ju i företalet till lilla katechesen hur okunnigt folket var ute i bygderna. Ja, han uttrycker sig rätt drastiskt då han säger att de dessutom lever som svin och att de missbrukar sin frihet så fort de hör evangelium. Svin? Nej du, han skulle ha sett vår tids människor. Och frihet är ju ett riktigt modeord. Människan vill ha frihet, frihet att göra som hon vill, och hon struntar gärna i det Gud säger i Bibeln. Men den som vill vara ett Guds barn, han får nog minsann leva i försakelser här i Jämmerdalen. Ja, det är väl så, mumlade Kallvik. Men han var inte helt tillfreds med hur hans kära granne uttryckte sig. Lite saktmod skulle väl inte skada så mycket i granngården heller. Men nu är det ju många munkristna som menar att det ska gå att ta sig till himlen utan att ta på sig korset. Ta Nyåkers Albin till exempel, att han inte kan låta jordbruket vara ens på söndagen. Nyss kom han med traktorn här förbi, med dyngkärra och allt. Jag skulle nog gärna vilja säga honom ett sanningens ord om vilodagens rätta helgd. Mannen har mage att sitta i kyrkan på söndagsmorgnarna och senare på dagen komma här förbi bullrande som ett jehu. Ja, det är väl att ligga i med vårsodden om man ska få det klart. Det är inte lätt att vara jordbrukare på våra breddgrader och man får väl då och då ta alla veckodagar till hjälp för att hinna med allt. Har du förresten läst Edvin Viréns populära bok När högtid stundar? Den ger en del saker att tänka på när det gäller frågor kring sabbaten och kristna högtider. Det är inte så ofta vi tänker på hur våra kristna helgdagar och högtider har kommit till. Tänka på ditt och tänka på datt, sa Fredrik. För mig är det viktigast att man tänker på vilodagen så att man helgar den och då ska man inte arbeta utan vara stilla. Ja, det är väl inte exakt så det står i katekesen. Luther utlägger ju det tredje budet. Vi skola frukta och älska Gud så att vi icke förakta predikan och Guds ord utan hålla det heligt, gärna höra det och lära oss det. Känner du för övrigt Albin personligen? Nej, det kan jag väl inte säga, men man ser ju honom i kyrkan. Han är väl en som vill halta på båda sidor kan jag tro. En som vill tjäna både Gud och Baal. Jag är inte så säker på det där med Baal, jag, svarade Kallvik försiktigt. Albin kommer hit och hälsar på då och då och han säger att han ofta brukar lyssna på ljudbibeln när han sitter i traktorn. Han säger att det är svårt att hinna med bibelläsningen annars. Och bibeln läser han, det märker man nog. Jag känner inte många med sådan bibelkunskap som nyåkars Albin. Jaha. Då borde han väl veta vad Gud har att säga till sabbatsbrytare då. Eller är det månne så att tron bara sitter i peruken? Och då går det ju väl för sig att samla in mannat på söndagen trots att Gud har förbjudit det. Eller arbeta med sodden på Kristi himmelsfärd och slå gräset på Johanni, något man också med sorg fått bevittna. Fredrik, min vän, det gör mig ledsen när du talar så där om Albin. Jag tror att han nog gör sitt bästa för att leva Gud till behag. Men det är som sagt inte lätt att hinna med allt som ska göras på jordbruket. Får man för övrigt lov att anmärka på din förväxling av orden sabbat och söndag? Vad då förväxling? Det är väl strid om ord. Det gör väl detsamma om man säger söndag eller sabbat? Nej, det är en stor skillnad. Sabbaten firade och firar judarna än idag på den sjunde dagen i veckan, medan söndagen egentligen är den första dagen i veckan. Sabbaten börjar egentligen vid solens nedgång på fredagskvällen och håller på till solens nedgång på lördagskvällen. Så sabbaten är alltså över när söndagen väl tar vid. Det är väl sant, men i nytestamentlig tid har ju sabbatsdagen flyttats från lördag till söndagen och blivit det kristnas vilodag. Söndagen är ju förvisso den sjunde dagen i veckan för oss efter i kalendern bara. Och Gud har befallt oss att vila på den sjunde dagen. Svårare än så är det inte för mig. Sakta i backarna nu, gamle gosse. Vem sa du har flyttat sabbaten till att gälla söndagen? Inte Gud väl? Och för det andra, var exakt står det skrivet att Gud befaller oss, dig och mig, att vila på den sjunde dagen? Det står i budet, tänk på vilodagen så att du helgar den. Och i skapelseberättelsen står det ju också, Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Du svarade inte på min första fråga, den om hur det har gått till att söndagen på något märkligt sätt har blivit sabbat. Men låt oss ta den andra frågan först då. Om man lyssnar noggrant på det ord du citerade från första Mosebok så står det ju att Gud vilade på den sjunde dagen och inte att han befallde någon människa att göra det. Befallningen att iaktta sabbat på den sjunde dagen gav han, så vitt vi vet, till Israels barn först under ökenvandringen. Det står skrivet om det i andra Mosebok 16 där det berättas om insamlingen av mannat. Där och då instiftade Gud sabbaten för Israels barn och på den sjätte dagen skulle de samla manna så det räckte också för den sjunde dagen. Observera att detta måste ha skett ett par tusen år efter skapelseveckan, så under den tiden känner vi inte till om det fanns någon befallning från Guds sida att också människor skulle iaktta sabbaten. Bibeln nämner inget om det. Och när den för första gången gör det är det när sabbatsbudet ges till ett folk av många tusen på jorden, till Israels barn. Sedan kan vi fundera varför Gud gav det här budet till sitt folk och just vid den här tiden. Det är väl viktigare att vi vet att Gud har gett oss sabbaten än att veta varför, sa Fredrik, som nu mestadels snällt fick lyssna till Kalviks utläggningar. Ja, men det är också viktigt att vi förstår varför Gud gav Israel vissa lagar under ökenvandringen och sabbatsbudet bland dem. Jag tänker att det var speciellt angeläget nu att Guds folk skulle hållas intakt och inte blanda sig med de folk de skulle komma att stöta på under vandringen. Du kommer ju ihåg att de förbjöds att ta sig hustrur från de kananeiska folken och att ge sina döttrar till hustrur åt dem. Guds folk hade ju en viktig frälsningshistorisk uppgift, att vara det folk där Messias en dag skulle födas och leva. Gud ville ha ett folk som var väl förberett för det här och som var honom troget. Därför skulle det hålla sig skilt från de omkringliggande folken. Och som ett viktigt hjälpmedel gav Gud sitt folk det som man inom teologin kallar ceremoniallagarna. Och till dem hör sabbatsbudet. Vänta nu, sabbatsbudet är väl ingen ceremoniallag? Det är ju ett av Guds 10 bud och hör alltså precis som de andra buden till morallagen och inte till ceremoniallagen. Vi ska komma ihåg att varken ordet ceremoniallag eller ordet morallag finns att läsa i Bibeln. Det är istället en indelning som den kristna kyrkan har gjort i ett försök att systematisera de olika lagarna. Men det är ingalunda så att jag kallade sabbatsbudet för en ceremoniallag för att den kristna kyrkan har hittat på det, utan det beror på att Bibeln i övrigt behandlar det som en ceremoniell lag, som precis som föreskrifterna om mat, dryck och reningar hade sin giltighet fram till tiden för en bättre ordning, som Hebreerbrevets författare uttryckte det. Det gavs till ett visst folk för en viss tid, alltså för att gälla under det gamla förbundets tid. De andra buden repeteras på olika ställen i Nya testamentet för att vi ska förstå att det är uttryck för Guds oföränderliga vilja. Men är det så att Gud fortfarande vill att vi kristna ska iaktta sabbaten, då har en överväldigande majoritet av de kristna missat det i 2000 år och istället haft söndagen som gudstjänstdag. Fredrik var fundersam över dessa nya läror. Var i Nya testamentet menar du det står att sabbatsbudet inte längre skulle gälla oss kristna? Inte längre, säger du. Låt mig säga dig en sak. Det har aldrig gällt oss hedningar. Egentligen är det så att alla de bud som finns i Moseböckerna bara gavs till Israels barn efter köttet. Det gäller egentligen också de 10 budorden. Också det gavs ursprungligen bara till Israel. Hur vet du det? Okej, du kan fråga dig vilka som var närvarande när lagen gavs. Israels barn, inte sant? Det är viktigt att man ser på sammanhanget när man tolkar Bibeln. Till vem sägs det? Ta till exempel Guds befallning till Abraham att han skulle offra sin son. Till vem gavs den befallningen? Jo, till Abraham. Det är alltså inte fråga om något universellt bud. På samma sätt är Toran ingen universell författningssamling, utan den gällde Israels barn under det gamla förbundets tid. I Romarbrevet 2 säger Paulus att hedningarna inte har lagen, det vill säga Moselag. Juden däremot har lagen och berömmer sig av den. När det gäller sabbatsbudet står det uttryckligen i andra Mosebok: Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. För på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt verk och vilade. Det sägs alltså att Israels barn skulle hålla sabbaten, men ingenstans står det att detta skulle vara ett bud för alla människor, för alla tider. Ja, nu låter det lite främmande det här. Jag har i alla fall fått lära mig att de 10 buden gäller oss också. I den form de gavs i andra Moseboken gällde de bara Israels barn. Observera tempus. Gällde, inte gäller. Eftersom det gamla förbundet inte existerar längre. Låt mig ta 2 exempel. Det första är bildförbudet. Guds son Jesus deklarerade tydligt att det inte längre gällde när han kom till jorden. Han är ju Guds väsens avbild. Den kristna kyrkan har resonerat som så, att om Gud själv avbildar sig i sonen, så vågar också vi göra avbilder av Gud, som tavlor eller ikoner med Jesus som motiv. Det andra vi kan tänka på är löftet som knöts till det 4:e budet. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. I Nya Testamentet återges det här löftet i en lite annan form. Så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. I det nya förbundet är löftet inte knutet till ett visst land, utan Guds folk är utspritt över hela jorden. Så jag skulle vilja uttrycka det så här. Morallagen gäller alla människor i alla tider. Och den bästa sammanfattningen av den som vi kan hitta i Bibeln finns i andra Moseboken 20, där de 10 budorden räknas upp. Nu till din fråga. Var i Nya Testamentet kan vi se att sabbatsbudet inte gäller längre? Låt oss först gå till Romarbrevet 14, där Paulus undervisar oss om den kristna friheten och om hur vi som kristna ska förhålla oss till varandra när det gäller dessa frågor. Aposteln skriver: den ene sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Om aposteln nu säger att det för de kristna är okej att iaktta en viss dag och att det är lika okej att låta bli att göra det, så betyder det att sabbatsbudet inte gäller dem. I gamla förbundet fanns det ingen möjlighet att välja, utan Gud klandrade friskt sabbatsbrytarna. Låt oss se på ett annat ställe. Paulus skriver i Kolosserbrevets 2 kapitel. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid, nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Det är samma budskap som i Romarbrevet. Låt ingen döma dig för hur du ställer dig till högtider eller sabbat. Föreskrifterna gällde för en viss tid, för att peka fram mot Kristus. Men i och med att Kristus, när Paulus skrev detta, hade fullbordat det gamla förbundet och instiftat det nya, gäller de ceremoniella buden inte längre. Jag hänvisade tidigare till Hebreerbrevet, och där sägs ju i sak detsamma som här sägs om de ceremoniella buden. Alltså, att det gällde fram till tiden för en bättre ordning, det nya förbundet. I Hebreerbrevet sägs det också att lagen endast innehåller en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Lägger du märke till parallellen till stället i Kolosserbrevet 2, där det sägs att verkligheten själv är Kristus? Jag får nog ta och fundera lite mer på det du sa nyss innan jag säger varken bu eller bä om det. Det är nog lite främmande tankar för mig, det må jag säga. Det var nog i alla fall inte på det här sättet som min far lärde mig som barn. Nej, det kan jag tro. Men tänk igenom det i lugn och ro. Återkom sen så vi kan samtala mera. Vi har ju för övrigt en fråga kvar när det gäller detta med söndag och sabbat. Hur gick det egentligen till när söndag blev sabbat? Men det får vi ta en annan gång. Nu måste jag göra mig i ordning för aftonsången. Välkommen med till kyrkan om du inte råkar ha annat för dig ikväll. Jag gillar för övrigt din attityd i lärofrågor. Det är du verkligen vill veta vad som är sant. Det har blivit så vanligt bland kristna i vår tid att relativisera sanningen. Vem vet egentligen vad som är sant? Vem kan säga vad som är bibliskt? Och så vidare. De kristna kyrkorna är fulla av Pilatusar som inte vågar säga något säkert om något. Så, Fredrik, Gå aldrig i den fällan, utan sök sanningen. Hej då, vi ses. Fredrik hade verkligen fått en del att grubbla över nu. Kallvik hade ju hänvisat till en del bibelställen. Och det kunde man ju inte förbi sig så där bara om man skulle gälla för att vara bibeltrogen. Kan det vara så att han misstagit sig under alla dessa år när det gäller denna fråga? Och hans församling också? Nej, han måste nog studera detta vidare på egen hand och sedan ta upp det till diskussion med grannen igen. Romarbrevet 14 och Kolosserbrevet 2 var det visst. Och så skulle det säkert löna sig att läsa Hebreerbrevet också, eftersom Kallvik hade hänvisat till flera ställen där för att visa hur man ska förhålla sig till olika stadgar i Gamla testamentet. Men det fick vänta. Fredrik beslöt sig för att åka iväg till kyrkan i byn för att lyssna till kvällspredikan, även om han redan samma dag hade besökt förmiddagsgudstjänsten. Sitt andliga hem hade han visserligen i missionshuset, men hans besök i Sankt Dionysius inföll allt oftare. Det var på något vis naturligt när han hade pastor Kallvik som närmaste granne. Dessutom var också Sture där. Och till råga på allt hade Fredriks nära vän Claes nu också gått och blivit medlem i församlingen. Den senare kanske inte i första hand till följd av medvetet läromässigt övervägande, utan för att pastor Kallvik så omsorgsfullt hade tagit hand om honom när han flyttade till orten och befann sig i en svår livskris. En komplettering till stället i Hebreerbrevet 8 som nämndes, där författaren talar om det nya förbundet. Där sägs det också: när han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Redan under Jeremias tid, när Gud gav profetian om det nya förbundet, Jeremia 31, var det gamla föråldrat och ännu i mycket högre grad var det föråldrat när Hebreerbrevet skrevs. I och med Kristi död fullbordades det gamla förbundet och gällde inte mer. När så templet förstördes av romarna år 70 efter Kristus stod det slutgiltigt klart att det gamla förbundet med dess offertjänst inte längre fanns.